Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon, radioprataren Svensson. Det här avsnittet görs tack vare interaktionsdesign och innovationsstudion Unsworn Industries. Unsworn Industries tänker ut, designar och producerar interaktiva och precis lagom ofärdiga saker, system och miljöer. Behöver du också ett vackert handlingsutrymme? Kontakta Unsworn Industries på www.unsworn.com. Det där kan du. Men nu tycker jag att vi sätter igång med denna veckans viktigaste intervju. För idag har jag ingen mindre än Göran Lambert här. Och jag tänkte prata med honom om hur det är att sitta i högsta domstolen, den allra högsta domstolen vi har. Och såklart, jag kommer inte glömma det här med Thomas tidigare Kvick, Sture Lufthedenberg Wall. Men, vad sa du? Vet du inte vem Göran Lambert är? Nej, men då berättar jag väl bara det för dig i så fall. Det ska nog gå ganska snabbt. Göran Lambert jobbar på högsta domstolen. Coolt va? Där sitter han med 13 andra justitieråd och beslutar vem som gjort rätt och vem som gjort fel. Man kan säga att han är som Matthew McConaughey i A Time to Kill. Men i så fall så ljuger man. Han är lite mer som Ally McBeal. Nej, nu gör jag igen. Han är såklart Judge Dredd. Mest känd är Göran förstås som central figur i den här såpoperan om Thomas Quick. Där han med en dåres envishet vägrar hoppa av den förlorande sidans lag. Redan 2006 avslog han en resningsansökan från Thomas Quick, men nu när Thomas blivit frigiven av en svensk domstol så vägrar han ju med sig. Som enda svensk hävdar han att Sture B. visst och kan vara skyldig och att det absolut inte har varit någon rättsskandal. Begreppet ensam galning brukar användas som brottslingar, men i det här fallet känns det nästan relevant att använda även på juristen. Men bara för att han är ensam betyder det inte att han kan ha rätt. Det har säkert bevisats någon gång i historien. Det coolaste med Göran Lambert är inte bara att han är ensam med en ganska speciell åsikt, utan han är även orädd och ger sig in i debatten med Sveriges största pösar, jämt sittande och tampas med de främsta härskarteknikkunniga farbröderna vi har, som Jan Guillou och Leif G.W. Persson. Fnysande och suckande påstår de att Göran är dåligt påläst, att han ljuger och att han är galen. Senast vi såg honom fick han inte bara Leif G.W. emot sig, utan även en fräck slyngel vid namn Dan Josefsson som skrivit en hel bok om hur fel Göran Lambert sa. Minst den andra boken på ämnet. Göran har fel, vi andra har rätt. 2-1 var det där alltså. Sen kom ytterligare en person in i studion och hävdade att Göran hade fel. 3-1 var det krävs alltså för att tysta den här Göran Lambert. Men nu är det bara 1-1. Jag ska ändå försöka, precis som Leif G.W., sucka så högt jag kan och gnugga handflaten i ansiktet som himla med ögonen medan Göran pratar, så att allt ska kännas som vanligt. Nu jag säger hej och välkommen på dig då, Göran Lambert.
Tack ska du ha, Simon.
Välkommen hit. Vad är det du gör när du inte sitter Aktuellt eller Veckans brott och pratar om?
Jag arbetar ju, som du sa, på högsta domstolen, och det är ett heltidsjobb. Man går dit och sitter på sitt kontor och man går hem.
Det är väldigt ofta i media att prata om.
Ja, men det är kanske inte tillräckligt ofta ändå. Nej. Man kanske borde vara det lite oftare så att folk förstår vad man säger.
Ja, men det är bara fritiden då som du gör. Det är som en hobby då, kan man säga.
Det är fritiden, en hobby, ja.
Spännande, men vad heter det då? Så har du justitieråd?
Justitieråd heter det, ja.
Vad är det för någonting?
Ja, då är man domare i högsta domstolen. Aha. Eller den titeln används även för högsta förvaltningsdomstolen. Vi har 2 högsta domstolar i Sverige och vi är alla justitieråd, vi som är domare där.
Okej, men varför domare låter häftigare än en justitieråd?
Ja, det tycker ju inte vi jurister. Vi tycker att justitieråd låter så häftigt det kan.
Jaha, men har ni några speciella kläder på er? Nej,
det har vi inte. Vi har våra egna kläder.
Ja, okej. Men sitter ni på något sätt i en rättssal och slår med en hammare eller någonting?
Det händer att vi sitter i en rättssal och slår med en klubba. Men det är ganska ovanligt i högsta domstolen. Där sitter man mest och gnuggar sina geniknölar över papper. Och
så
man har
själva den åtalade inte ni ser sedan dem?
Nej, ytterst sällan.
Okej. Mm. Men hur kan ni då besluta om?
Ja, det är så att Högsta domstolens verksamhet handlar om att skapa prejudikat, som det heter. Att leda de andra domstolarna, att tala om för dem hur det ska vara, hur praxis bör vara.
Men jag trodde det var så att det börjar med tings, och så överklagar man till hov, och så överklagar man, så hamnar man hos dig.
Just det, men det är ytterst sällan man överhuvudtaget får upp sitt mål i Högsta domstolen. Det får man i princip bara upp om vi tycker att det här är värt att gå igenom, för att vi kan leda de andra domstolarna, ge dem ledning i en fråga som är svår.
Så om jag har cyklat utan lyse och så får jag, försöker jag ända upp det till Högsta domstolen, och så säger så, det var inte så farligt. Då måste tingsrätterna sen säga också det, det var inte så farligt.
Just det, då säger tingsrätterna i så fall att det måste inte vara så farligt. Det målet får du inte upp till oss om det inte är något väldigt speciellt med det. Du får inte upp det till hovrätten heller för övrigt.
Nej, kanske.
Ja, då ska det vara något särskilt.
Du ska se, vi ses en dag med mina cykellampor. Okej, men räcker det med tre instanser? Eller vad sa du, vi hade två högsta domstolar, vi har fyra högsta.
Ja, alltså det är två ben kan man säga, så det är två system. Ett med förvaltningsdomstolar och ett med allmänna domstolar. Och du pratar ju om cykellykter och sådana saker, brott och tvister, det har vi i de allmänna domstolarna, och där är det tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, som du sa. Det räcker med de tre, men så finns det ju lite internationella domstolar också som folk vänder sig till ibland.
Just det, är det ditt nästa karriärsdag då?
Nej, det är det inte.
Okej. Du nöjer dig där du är nu?
Jag nöjer mig med det.
Okej. Men var det i den här rollen då som du halkade in på Thomas Quick-fallet?
Nej, det var det inte. Utan det var när jag var justitiekansler. Det var jag 8 år.
Så det finns kansler och råd?
Justitiekansler, just det. Det är man ensam som i Sverige. Då leder man en myndighet som är, kan man säga, statens advokat och som har tillsyn över myndigheter i landet. Och sköter statens talan i domstol och delar ut skadestånd, en massa olika saker.
Okej. Men vad hade det med Thomas Quick-fallet att göra?
Då anmäldes Thomas Quick-fallet till justitiekanslern av en advokat som heter Pelle Svensson och hans huvudmän, några som var inblandade för att de var släkt med några mordoffer. Och ville att justitiekanslern skulle väcka åtal, för det kan man göra.
Ja, det var det handlade inte om en resning alltså?
Utan det handlade inte om en resning, nej. Utan det var att
du skulle väckas åtal mot
Mot två av de mest inblandade funktionärerna, åklagaren och polisen, Christer van der Kvast och Seppo Penttinen, ville Pelle att de hade, Pelle Svensson, de hade gjort så mycket fel så jag borde väcka åtal mot dem.
Okej. Så det var det du tänkte då? Nej, men det behövs inte, tänkte du när du såg, tittade igenom.
Precis, så var det.
Och då började du leta i alla de här dokumenten och sätta dig in i. Det hade du inte gjort innan då, kan man säga.
Det hade jag aldrig gjort innan. Då läste jag domarna, de mest centrala dokumenten, och mycket mer bläddrade jag inte.
Ja, just det. Och sen efter det så har du då på fritiden läst alla de här 50 000 dokumenten som jag
alla,
hade någonstans.
Inte alla dem, jag har läst dem som jag tycker är viktiga nog.
Okej. Men det har du liksom egentligen inte gjort som egenskap av då justitieråd då?
Nej, precis. Jag har försökt hålla isär det, men det är klart att
alltså lite som en privatspanare.
Ja, egentligen är det väl mest för att jag var före detta justitiekansler, för jag hade med det att göra då, va? Mm. Och då när det dök upp och man ville att jag skulle vara med i en radioshow, kan man säga, i P1, Sveriges Radio, om Quick, för att man skulle diskutera hur det kunde gå så fel. Då bjöds jag in för att jag hade varit justitiekansler och haft med det att göra.
Och då kom du med den kontroversiella åsikten att det har inte begått så mycket fel.
Ja, just det. Fast inte förrän jag hade läst in det. För jag trodde faktiskt när jag bjöds in att det hade begått fel, trots allt. Men så småningom så kom jag till insikt om att det var inte så.
Okej. Och kan vi helt klara av den här frågan att det här beror inte på att du är kompis med den här åklagaren då, Christer van der Kvast?
Nej, jag har blivit kompis med honom efteråt.
Aha.
Ja, det har jag.
Så du var inte det då?
Nej, då var jag inte det. Nej. Okay. Då hade jag väl träffat honom ett par gånger, men absolut inte kompis.
Nej, så det var inte det att du ville skydda din gamla bastukamrat.
Nej,
bara då stryker vi den. Vi har några sådana, men då har vi klarat av det ändå. Men vad ska vi säga då? Varför tror du att du är den enda då som tror att du inte är helt oskyldig? Eller vad är det du tror egentligen?
Jag säger att han har blivit rätt dömd.
Ja.
Sen kan man ju undra om det betyder att man säger att han är skyldig.
Just det. För så tycker jag det uppfattas.
Ja, det uppfattas säkert så. Jag talar inte i de termerna, därför att nu är han frikänd. Och det viktiga för mig, och det vill jag understryka då, det är att skydda de personer, rädda de personer så att säga, som påstås ha förfalskat, begått en massa fel, tjänstefel, manipulerat. Och det säger jag, det har de inte gjort.
Nej.
Utan domstolarna gjorde rätt som dömde honom, och åklagaren gjorde rätt som åtalade honom, och polisen gjorde allt väsentligt rätt när man gjorde brottsutredningen.
Och vad är det då som tyder på det, tycker du? Om man tänker på vad är det för bevis mot?
Det är framförallt det finns väldigt mycket att säga om det. Men det är framförallt 50 som jag kallar unika omständigheter. Alltså saker som Thomas Quick, som jag kallar honom eftersom han hette så på den tiden.
Jag tycker nu har inte vi säger, vi bara Quick.
Ja,
50 stycken, för jag har letat ungefär, lite på, jag hittat 10 som du har skrivit.
Ja, 10 har jag skrivit om, men det finns mer än 50. Och då är det unika omständigheter, alltså sånt som ingen kunde ha berättat för honom. Utan som han visste om och som antingen bara gärningsmannen kunde känna till eller någon gissar väldigt bra för att komma på. Så.
Ja, men det här med att han blivit ett ledande förhör och så här, hävdar ju den andra sidan. Ja. Det är det det beror på.
Ja, just det.
Och
det
att de har gett honom en viss information så kan han...
Just det. Och då hade han ju då de här unika omständigheterna som jag talar om, de fanns det ingen möjlighet att få fram i ledande förhör. Det har förekommit ledande frågor, det gör det alltid i polisutredningar. Det är inget konstigt med det. Överhuvudtaget så är det så att allt det som invänts mot den här brottsutredningen, det har sina naturliga förklaringar. Och är inte så konstigt som folk tror. Det finns en myt så att säga att det här, han måste vara oskyldig för det har begått så många fel. Men det, man kan inte tänka tokigare än så.
Ja, men vadå, gör polisen alltid så att de håller på att hjälpa folk på traven och säga, var du inte ändå i en skog?
Om det handlar om mål där bevisfrågorna är svåra och sådär, så kommer det fram en och annan ledande fråga ibland. När någon säger, jag minns inte, kan det ha varit, kan klänningen ha varit röd eller sådär. Sånt förekommer. Och det kanske var mer så i det här än
men det vet ju alla att det är ju då får, som man frågar får man svar.
Jo, men det är just att då ska man se i protokollet hur uppgifterna har växt fram, va? Mm. Och man ställer ju inte ledande frågor på ett sånt sätt att man lägger det i munnen på någon. Och man börjar med att inte ställa ledande frågor. Så man ställer ju en fråga, hur var hon klädd? Och så ser man om det kommer någonting. Mm. Och sen så kanske man ställer en ledande fråga för att få igång personen. Sånt har förekommit.
Mm.
Och det är inget fel.
Nej, lite, inte lika trovärdigt blir det inte.
Det är sant. Det blir lite sämre bevisvärde i uppgifterna på det sättet. Men det handlar ofta om att få igång personen och kunna berätta.
Men för när jag tänker över de 10 som jag läser om dig så känner jag lite så här, ja, fasen, kan man inte gissa sig till att Thomas Quick kunde gissa sig till de här omständigheterna? Och också att han har sagt massa felaktigheter.
Ja,
han har sagt... Så det känns som att han bara skriker ut vad som helst. Ja. Så tänker jag att då träffar han med pilen ibland.
Ja, men så är det inte riktigt. Om man läser de här protokollen så ser man att han berättar lugnt och fint många gånger om sådana saker som är väldigt specifika för de här morden. Och som inte kan handla om några tillfälligheter. Och det är så väldigt många, va? Det är så väldigt många. Och dessutom finns det annan bevisning också. Så bevisningen är fullkomligt kompakt alltså.
Men de här som jag såg när du satt och pratade med John Guillou så sa han så, ja men norska flickan vad det nu var. Då hade han beskrivit henne helt felaktigt.
Ja, det säger,
alltså, utseendemässigt. Och också platsen.
Platsen är väldigt, väldigt väl beskriven. Alltså,
Guillou hävdade att det var en betongfot och han sa att det var i en liten skogsby.
Då pratar vi nog om någon annan då. För nu talar jag om en flicka som heter Therese Johannesen. Hon bodde i Drammen. Och det... bostadsområdet där i Drammen som heter Fjäll, det beskrev han väldigt, väldigt väl. Och åklagarna säger till och med han måste ha varit där, annars skulle han inte kunna beskriva det på det här sättet. Och det finns... Sen har han då sagt fel om hennes hårlängd, tror jag. Men han har sagt andra saker som är väldigt, väldigt lätt. Väldigt, väldigt rätt. Va?
Ja. Så var... men är det här ett specifikt fall att det blir så här konstigt? Att han... Det är så att han hävdade att han... För sa han att jag inte gjort det här minns jag inte. Så var det någon som hjälpte honom att minnas det. Eller?
Nej, så var det inte. Alltså, det tror man ju när man har läst Dan Josefssons bok. Men så har det aldrig varit. Det finns en väldigt massa myter i det här. Va? Men det är ingen konstig polisutredning.
Men det har han ju själv sagt nu. Att,
ja, nu säger han en väldigt massa saker. För han, men han, ibland säger han att han har hjälpts på traven. Ibland säger han att han har lärt sig av tidningen. Ibland säger han att han har sagt en massa saker för att han var drogad. Och ibland säger han att man har hämtat, att någon psykoterapeut har hjälpt honom att få fram minnen som var borta, som var falska. Det finns en väldigt massa olika förklaringar. Och det som är speciellt här är att åklagarna som såg till att det blev resning har aldrig ställt några frågor för att pressa honom på det här, va? Så att det finns...
Nej, men bara att han började erkänna dem. För från början så... Han kom inte ihåg någonting uppenbarligen.
Jo, det gjorde han. Han kom ihåg. Han kom ihåg. Sen kom han ihåg mer och mer. Men från början så kunde han säga kanske bara en och annan sak. Och det finns goda förklaringar till det. Man säger inte allting för det är så obehagligt att berätta om ett mord man har begått, va? Mm. Och så kan man väl säga, jag har förklaringar, du talar om goda förklaringar men det var ju ändå fel. Ja, men faktum, det som kvarstår det att det finns massor med bevisning som gjorde att domarna är riktiga. Och allt som folk kommer och säger om att det var ju fel i det där och där hänsynet, det har sina rimliga förklaringar. Bevisläget är sådant, det är ingen tvekan om det, att det finns massor av tung bevisning mot honom och nästan ingenting som talar för att han dömdes felaktigt.
Nej, men det här med det finns inga tekniska bevis, inga vittnen och sådär.
Jo, det finns tekniska bevis.
Vad är tekniskt bevis?
Tekniskt bevis är sånt som har med teknik att göra, och i det här fallet så finns det tekniskt bevis till exempel i form av...
Alltså det är ett vapen till exempel? Eller,
ja, det kan det vara. Det vanligaste man talar om är DNA-spår eller fingeravtryck. Va? Mm. I det här fallet så finns det en motsvarighet i form av en likhund, en sökhund som har hittat de platser där Quick säger att han har hanterat döda kroppar. Han satt till exempel på en sten utanför Falun och täljde och krossade en pojkes benbitar. Här satt jag, säger han. Så tar man dit hunden några dagar senare.
Några dagar senare? Ja. Vi har läst att det var 15 år senare man tar dit hunden.
Nej, 6 dagar senare var det. 6 dagar senare. Alltså det hände ju långt senare. Han erkände ju långt, långt, långt senare. Alla de här morden var ju kalla. Alla morden var sådana som man hade inte kunnat hitta någon mördare. Först när Quick började erkänna så började man rulla upp de här fallen. Ja, i något fall så hade det skett en rättegång.
Men hur funkar det? Han var anhållen för något annat då vid tillfället?
Ja, han var dömd för ett grovt rån och grov stöld som det heter. Så kom han tillbaka
och
till
sig. Hur kom de här alla 8 mordare, va? Hur kom de upp och pinpointades till honom?
De började han berätta om allt eftersom. Jag tror det var första gången tror jag de var ute och badade, och han talade med någon av dem i personalen på Säter och sa: hur skulle det vara om jag har gjort någonting väldigt hemskt? Ja, då jag kanske dödat någon. Sen var det massor med psykoterapi där han berättade om en massa sådana här fall, och allt eftersom så anmälde man till polisen så att polisutredningarna kom igång också. Så var det psykoterapi och polisutredningar parallellt, och där berättade han allt eftersom om de här morden.
Men då kan det väl det här ha hänt som Dan Josefsson tar upp med att man planterar minnen och så vidare.
Ja, det kan det ha hänt, men det är inte så han invänder själv. Han säger inte att det dök upp genom några planterade minnen, utan han säger att han läste in sig på fallen i tidningar. Eller också så har polisen berättat för honom. Så de här planterade minnena, de får Dan Josefsson och Sture Bergvall prata ihop sig om. Nej, det är inte på något av de sätten, alltså. Det är så uppenbart hur det är. Och det är en stor myt.
Men är det inte konstigt att man lämnar så lite spår efter sig om man begår 8 mord och är uppenbarligen lite galen?
Ja, han lämnar ju kroppar efter sig. Han lämnar ju 6 av de 8 kropparna lämnade han ju efter sig.
Ja, om det nu var han som till och med i Palmemordet hittar man ju med en pistol liksom. Men här har man ju inte hittat.
Nej, och det beror väl mycket på det, om det nu är på det här sättet. Mm. Att det var mellan 10 och 20 år senare som man uppdagade de här morden. Brottsutredningarna var nedlagda, mer eller mindre nedlagda. Man hade ingen person som var misstänkt. Quick erkände, då började man uppdaga det. Och då är det så att ett ben som han säger att han har huggit av, sågat sönder, ja, det kan man inte hitta några spår i, därför att brosken där man sågar i har försvunnit.
Men det med, var det någon som antydde om den här likhunden då, att eftersom det var så långt senare, det kan ha varit ett djur liksom, efter så lång tid, så är det svårt att veta vad den hunden markerade för egentligen.
Ja, men hunden markerar för människa. Markerar på ett särskilt sätt för död människa. Och har man varit på de där platserna och förstått hur det har gått till, så lovar jag dig, man kan bara inte tänka sig hur det kan vara på något annat sätt.
Du har varit med när du sett den?
Ja, jag har varit med.
Hur markerar den då?
Ja, jag var inte med när hunden gjorde det, men jag var med och hörde det berättat för mig. Hunden gör så här att den får vittring, och så sticker den till platsen. Och så skäller den, i det här fallet simmar den runt den här stenen. Skäller mycket, mycket intensivt.
Hur gör den när det är ett djur då?
Då går den fram och nosar, gläfser lite grann och så går därifrån. Den markerar på ett mycket, mycket speciellt sätt. Så gör likhundar. De kan det här, så att säga.
Men tycker du det är samma, tror jag, till alla de här 8 morden?
Ungefär samma.
Så ja. Det är inte så att det är vissa är troliga?
Nej.
För jag tänkte att det skulle kunna vara skyldigt till vissa, men inte alla.
Ja, det skulle ju kunna vara så, men bevisningen är oerhört stark mot honom i alla 8.
Mm. För jag frågar också, du har upprepat några gånger, har du skrivit så här: det är en felaktig slutsats att säga han är oskyldigt dömd eftersom han är friad.
Ja.
Jag förstår inte det.
Det är egentligen en annan fråga, va? Det är en rent juridisk fråga. En fråga som har med rättssystemet att göra. Vad betyder att man blir friad? Då skriver tidningar, till exempel Dagens Nyheter skrev, det är pinsamt uppenbart att seriemördaren Thomas Quick aldrig fanns. Då drar Dagens Nyheter, liksom väldigt många andra har gjort, slutsatsen att eftersom han är friad så är han oskyldig.
Det är väl jätterimligt att dra den slutsatsen.
Ja, men det är fel.
Alltså?
Ja, därför att de flesta kan man nog säga som blir friade är skyldiga. Och det beror på att man har ett beviskrav som är väldigt högt, va? Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att man är skyldig för att man ska kunna dömas. Och i hans fall, i Sture Bergvalls fall, så är det ju nu så att han har friats efter en ganska speciell process. Men av det kan man inte sluta sig till att han är oskyldig. Han ska betraktas som oskyldig. Mm. Han ska behandlas som oskyldig på alla möjliga sätt. Men man vet inte om han är oskyldig.
Ja, nu nej.
Väldigt skillnad.
Det kan vara det de menar då.
Ja, men hänger du med nu?
Ja, han ska betraktas som oskyldig.
Ja,
men kan inte är oskyldig. Men nej, det kan man ju säga om dig och mig också.
Nej, absolut. Men det finns ingen bevisning mot dig. I alla fall inte mot mig när det gäller de här morden. Jag vet
nej.
Inte
vem
med dig.
Nej, men jag tänkte, ja, okej. Okay. Men vadå bevisning? Eller jag menar, indiser kan ju finnas mot vem som helst. Ju.
Ja visst, men mot honom fanns det mycket, mycket, mycket tung bevisning.
Ja, men det är därför vi har domstolar. För att man kan liksom släppa det här nu. Ja, men då var han inte skyldig. Är det inte som man säger?
Nej.
Säger vi inte så?
Nej, det är inte. Han ska betraktas som oskyldig. Men du vet, vi har, ta till exempel Christer Pettersson i Palmemordet. Alla snackade ju om honom som skyldig fast han var frikänd.
Mm.
Och det kan man ju gå och göra om man vill, men man ska inte samhället ska inte behandla honom som skyldig på något sätt, och det gör man inte med Sture Bergvall nu heller. Men vi vet inte om han var skyldig eller inte, och jag säger det bara, och jag tycker att det måste sägas, det var ingen rättsskandal, allting gick rätt till i allt väsentligt.
Mm, precis, du sa också något som jag inte riktigt förstod, domarna var korrekta, har du sagt nu också. Idag kan domen också vara korrekt, när han inte erkänner längre. Kan båda domarna vara korrekta?
Ja, det kan det faktiskt. Han kan ha dömts helt korrekt, och det var helt korrekt därför att det fanns väldigt mycket bevisning mot honom. Sen kan det vara så, när han inte erkänner längre, så kan det vara så att man säger okej, nu erkänner han inte längre. Då sänks ju bevisnivån lite grann. Då har vi inte riktigt lika mycket bevisning mot honom, för erkännandet, det betyder ganska mycket. Mm. Och då kanske bevisnivån har gått ner från 98% till säg 85%. 85% räcker inte för att fälla honom. Och då är det rätt att han har blivit frikänd. Men det är fortfarande 85%.
Ja, men på det låter det lite som att vad domen blir är inte så himla viktigt.
Jo, det är verkligen viktigt, och det är det som är avgörande, att jag överhuvudtaget lägger mig i det här nu. Ja. Och inte låter det vara tyst omkring det. Det beror på att man har dragit alldeles felaktiga slutsatser. Om alla hade sagt så som man alltid säger efter en frikännande dom, att jaha, det fanns inte tillräcklig bevisning, och inte börjat prata om manipulationer och brott begångna, och hade inte gått så mycket tid, så hade Christer van der Kwass och Seppo Pentinen kunnat åtalas och fällas för grovt tjänstefel.
Mm.
Och
det var, men det här då, det sägs att Christer van der Kwass har undanhållit bevis som då skulle antyda att han var oskyldig. Vad är det för någonting som han undanhållit?
Alltså, vad jag tror att du menar är att man säger att man har förhört hans syskon, och sen har de förhören lagts i den så kallade slasken och inte funnits med i rättegången. Och då säger man, då har man undanhållit det faktum att syskonen säger helt andra saker än han om föräldrarna. Mm. Ja, det kan man ju säga. Alltså att man ska berätta ärligt och öppet i rättegången om allt som har relevans. Men den där sortens uppgifter tar åklagarna inte upp, utan de lägger den i slasken. Och slasken, den är offentlig om man vill titta i den. Och det kunde man göra här också. Men det fanns ingen anledning för åklagare att ta upp de där uppgifterna. Det kan man väl diskutera om det hade funnits anledning att göra, för att så här säkra utredningen ordentligt. Men det är absolut inget stort fel.
Nej, det här med att Seppo Pentinen då i polisen ska ha ljugit för rätten om hur polisförhören gick till.
Ja, det är så orimligt det kan vara. Om man läser alla domarna och ser vad Seppo Pentinen har sagt, så ser man att det här är helt korrekt. Då säger de att han ljuger därför att han har sagt att i allt väsentligt så var uppgifterna de samma genom hela brottsutredningen. Ungefär säger han beträffande Johan Asplund. Ett av morden alltså.
Ja, då säger man.
Ja, men det gjorde han ju inte i allt väsentligt, för han ändrade sig på väldigt många punkter. Ja, det där kan man väl diskutera hur man använder ord, men att det skulle vara en lögn, det är helt orimligt. Seppo Pentti har inte ljugit i någon rättegång, och Jan Guillou borde skämmas som skriver det gång på gång i tidningarna. Mm. Och Dan Josefsson skriver det, han borde skämmas också. Det är fullkomligt orimligt att de ska få komma med sådana uppgifter. Jag kände inte Seppo Pentti alls då, nu känner jag honom. Nu är det ännu mer orimligt för mig att tänka mig att han skulle ha ljugit om det här. Han är en riktigt hederlig person till skillnad från många andra. Mm,
men vid den här tiden, det är bara justitiekanslern som kan ta det här beslutet som du gjorde då. Ni var inte en grupp då som...
Det var jag, men de kunde också ha gått till riksåklagaren. Han vände sig till mig för att jag är en av dem som kan väcka åtal mot en tjänsteman. Mm. Justitieombudsmannen kunde också ha gjort det, och riksåklagaren.
Just nu känns det som att du är ju trots allt väldigt ensam... Och att det var bara du då som skulle avgöra huruvida de hade begått fel eller inte.
Alltså folk tror att jag är ensam. Men om man tar de som
då
kan...
Du har ju sån här gubb, Jan och van der Kvast, det är ju påhittade personer.
Ja, de är ju inblandade så att säga. Så de är ju jäviga, ännu mer jäviga än jag. Uh-huh. Men det är inte så att jag är ensam, utan folk förstår det här, va? Nej, inte du. Men jurister förstår, om de tittar på bevisningen i de här målen, så ser de ju att det är väldigt, väldigt sannolikt att det dömdes rätt. Och det förstår G.V. Persson och Jan Guillou också, kanske inte Dan Josefsson. Men de som är lite proffsiga, de förstår det. Men vad de har invänt mot mig, det är inte så mycket att de tror att jag har fel beträffande bevisningen, utan det är att de tycker att jag borde inte prata om det här som domare. Därför att man pratar inte om att någon kan vara skyldig. När
men vänta nu, det är lite allt möjligt. För det första kan jag ju inte hålla med dig när du säger att de förstår att du har rätt. För det är ju ganska uppenbart att de inte tycker att du har rätt.
De flesta jurister tror nog att jag har rätt.
Om vi tar de två som exempel, i alla fall Leif GW och Jan Guillou. De tycker absolut inte att du har rätt. Så kan du ju inte säga.
Jag tror att de misstänker att jag har rätt. Om jag säger så.
Att de är rädda för att det kan vara så att...
Ja, absolut är de ju det. De är ju smarta, de båda personerna. Mm. Så de förstår ju att det finns en stor risk att jag har rätt. Alltså. Det gör de, det är jag helt övertygad om.
Mm. Och du menar att det är därför de slåss med näbbar och klor, för att bevisa att det inte är så?
Ja, alltså de slåss ju inte med näbbar och klor. För folk har försökt ordna debatter mellan mig och G.V. Persson om bevisläget, och han har inte ställt upp.
Nej, men när jag kollar på nu senaste, han verkar lite trött på det nu.
Ja,
att han känner att jag kan inte ta den längre.
Jag tror sjutton han är trött på det. Men ska vi komma in på... Hans prestige är ju på väg och rasa totalt här.
Men i Veckans brott var väl senaste när ni möttes, va?
Ja,
när var det nu, i höstas kanske.
Ja.
Och då, ja, men det var ju lite intressant att jag skrev upp det här. För att det var ju ett härligt program. Ja, men hunden Sampo där, precis. Då så påstår ju Dan Josefsson så då, alltså precis tvärtom mot vad du säger, att polisen där som har gått med hunden har faktiskt skrivit så här att ja, men vi hittar inte någonting här där hunden markerar, så det här går inte att använda som bevis.
Det kanske fanns något sånt också, men det fanns ett antal ställen där han faktiskt markerade där Kvick hade pekat, va?
Vad är det ni hämtar er uppgifter här från då?
Från de tekniska undersökningar som har gjorts.
Har ni samma papper ni har läst?
Ja, vi har samma papper. Alltså det kan ju finnas papper i utredningen där det står att här har Kvick pekat och här markerar inte Sampo. Mm. Så då menar han väl det då, va?
Ja, men han menar att hunden hade markerat, men att man visste inte vad hunden menar där, som du säger. Alltså var det djur eller var det en människa eller var det någonting annat?
Det kan nog ha varit så att det var fel någon gång, som att hunden gjorde fel någon gång, men i allt väsentligt så gjorde den rätt. Det var så att Kvick pekade ut platser där han hade hanterat de döda kropparna. Det gäller tre mord, dels Therese Johannesen, dels Johan Asplund och dels en flicka i Norge där det inte blev åtal. Och där har hunden hittat de här platserna och markerat precis på det här sättet. Förklara för mig, Simon, hur det ska kunna gå till.
Nej, klarar du inte. Jag skulle vilja att du förklarar för mig hur två intelligenta personer har läst samma papper och kommer fram till två helt olika slutsatser.
De vill inte läsa dem på rätt sätt. Alltså det är väldigt många som...
Men vad är deras agenda då, undrar jag?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Men jag tror att det är så här att man har faktiskt trott att man har avslöjat någonting, och det har blivit en väldig skjuts i det här ärendet. Råstam skrev sin bok, han gjorde sina dokumentärer, Josefsson skulle skriva sin bok när Råstam hade dött, och de har faktiskt trott att här har de kommit på en stor rättsskandal. Och det har kanske sett ut så. Och de har varit oproffsiga, de har inte kunnat bedöma bevisningen i målen. Kan man bedöma bevisningen samlat, så ser man att de har fel.
Ja, sen var det andra då i den här debatten, så den liksom var helt där de kallar det för lögnaren. För Dan Josefsson har skrivit en bok då om psykologerna på Säter som, mm. som teorin om bortträngda minnen som var stor på den tiden. Mm. Och de sa det är nämnt i domstolen här, i domarna, och du säger det är det inte alls då.
Nej, det finns omnämnt begreppet, men det är absolut inte så att det i domarna görs någon sak av att han skulle ha kommit på det här genom psykoterapin. Det finns ingenting om det. Domarna handlar om alla de saker som han faktiskt har berättat om. Va?
Hos alltså, psykologerna, antar jag.
Nej, hos polisen. Hos polisen. Ja. De har inte tagit upp bevisning där. Det är klart att ibland kan det vara så att han har berättat samma saker för dem. Mm. Men allt det här som han har berättat för polisen, det är det som står i protokollen. Va? Och det är ju inte så att psykoterapeuterna har fått honom att komma ihåg någonting som han hade glömt bort. Det är ju det teorin om bortträngda minnen handlar om.
Mm, att men man ska ha begått något traumatiskt så glömmer man bort det, och sen så kan man genom terapi då komma ihåg det igen.
Ja, just det. Men du... så har det inte varit. Så har det inte alls varit. Utan det har kommit fram på ett helt annat sätt. Och då kallar han mig lögnare som påpekar att det var fel. Men Dan Josefsson har skrivit en intressant bok om bortträngda minnen, och han har rätt i mångt och mycket. Men det har ingenting med Thomas Quick att göra.
Nej. Tänkte vi kunde prata om bortträngda minnen, men det har egentligen inget med Thomas Quick menar du att göra då.
Alltså det,
för som jag förstår det så är vetenskapsmännen lite kluna inför den här teorin.
Ja, vi kan prata om den. Men det som skulle kunna ha med honom att göra, och det tror jag att Dan Josefsson har tänkt, det är att han pratar om sin barndom. Och han pratar om att en bror som heter Simon dog när han föddes. Och det gör han en väldig sak av. Och då säger man att det var någonting som han har kommit på senare, och det kan vara ett bortträngt minne som plötsligt har dykt upp. Ja, så på det sättet skulle det kunna ha relevans det här med bortträngda minnen. Men morden, de 8 morden och för övrigt 10 till mord ungefär som han har berättat om och erkänt, de har ingenting med bortträngda minnen att göra. De säger ju han att han har läst sig till i tidningarna.
Mm. Men det här med den här kvinnan som var bestämmande på Säter och sådär, som övertygade honom enligt egen utsaga att han skulle fortsätta med den här erkännande processen.
Ja, det är väl Margit Norell du menar då, alltså en kvinna som bodde i Stockholm som hade väldigt makt, säger Dan Josefsson i sin bok. Det är möjligt att hon hade, över de personerna som arbetade på Säter och som talade, som gillade det här med bortträngda minnen, så jag tyckte att det finns faktiskt bortträngda minnen att hitta hos personer, och har de problem så kan det ofta vara så att det handlar om att de har varit utsatta för sexuella övergrepp när de var barn. Och det säger Sture Bergvall, eller Thomas Quick som han hette då, att han blev. Och då kan det möjligen vara ett sånt här bortträngt minne som är falskt, det vet inte jag. Det är möjligt att det är så att han på det sättet har varit en del av en psykoterapeutisk process som inte var bra. Det kan vara så. Men det har ingenting med de erkända morden att göra. För de har aldrig plockats fram genom några bortträngda minnen.
Med detaljer och sånt, var det inte det som kom fram genom de här då? Att de skulle ha...
Han började prata om en del detaljer i psykoterapin. Ja. Och då så sa man för det mesta, du, nu måste vi använda det här för polisen, nu får du berätta resten för polisen. Och sen fortsatte han då berätta om detaljer i polisförhören. Men visst var det väl så att det var säkert så att han sa en del saker i psykoterapin också.
Ja, men jag menar som kanske att det de menar som dök upp som bortträngda minnen, att de kunde hjälpa honom med olika färger på tröjor och sådär som du har tagit upp som
exempel. Ja, men då är det en helt annat än det som man menar med bortträngda minnen. Bortträngda minnen, det talar man om när man sägs ha glömt någonting, och så genom psykoterapi så kan man plocka fram ett händelseförlopp som man kan börja prata om. Det där att man kommer ihåg någonting. Hur var det med det där? Var det en påk eller var det en plastbytta du slog honom med? Men det handlar ju bara om den vanliga minnesfunktionen. En del kommer man ihåg, en del kommer man inte ihåg.
Nej, just det. Men det var, som jag sa, Dan Josefsson är ju också orolig för att just det här sätproblemet, bortträngda minnen, den teorin har påverkat en massa andra människor också som kanske blivit dömda.
Ja.
Har du någon åsikt om det också?
Det kan mycket väl vara så. Alltså, när jag var justitiekansler så såg jag att det här med bortträngda minnen var ett problem. Och att det fanns ofta flickor som i halvvuxen ålder berättade om att de hade varit utsatt för sexuella övergrepp när de var små, och det fanns ingen annan bevisning än vad som hade tagits fram i psykoterapin, och de sa det här är någonting som jag förstår nu att det har hänt, jag hade glömt bort det i många år. Och så använde man det som bevisning, och så fälldes pappa och mamma. pappa oftast, ibland pappa och mamma. Och man undrade, kan det verkligen stämma det här? Det var en farlig grej alltså. Jag tror att det var väldigt mycket konstiga domar.
Ja, men har man slutat med det nu? Eller var det,
jag tror att man har slutat med det nu. Mm. Jag tror att man har slutat med det. Men det förekom alltså långt in på 90-talet i varje fall. Kanske in på 2000-talet också. Men blev så mycket snack om det under 2000-talet, första decenniet där. Så att jag tror att man inte vågar sig på det där nu.
Nej, okej, det var någon som började protestera och sen så var det...
Ja.
Ja. Men det är ändå spännande att det kan bli sådär att en sån där teori kan komma på modet liksom. Och så
ja, visst. Det som... ja visst, det är mycket intressant.
Och det känns lite obehagligt också att det kommer i domstolar.
Absolut, det är mycket obehagligt.
Men du har också fått kritik då, som du varit inne på, att det är just du som sitter i högsta domstolen som har så mycket åsikt om det här.
Mm.
Är det inte fel då?
Jag tycker inte att det är fel, man kan diskutera det, men... Att jag gör det beror ju på att ingen annan gjorde det, så att säga. Och jag hade en viss kunskap om det här. Och jag såg att personer beskylldes, Claes Borgström, Christer van der Kwasse på Pentern, Birgitta Ståhle, Sven och Kristiansson, beskylldes för att vara brottslingar, beskylldes för att manipulera, ljuga, hitta på, gömma undan. Och när jag insåg att det var faktiskt inte sant att det var på det sättet, då tyckte jag att värdet av att berätta hur det var så pass stort, så att man får ta det här med att det är en domare som talar om en person som kan vara skyldig fast han är frikänd.
Så egentligen tycker du det är lite
diskutabelt. Lite normalt sett gör man inte det. Alltså. Normalt sett går man inte ut och säger om en person är frikänd, ja men han kan ju vara skyldig ändå. Det ska en domare inte göra.
Nej.
Jag ansåg att här vägde motintressena tyngre.
Okej. Och det beslutet kunde du ta? Det finns inga så tydliga regler då att någon kan komma och ta det i örat?
Nej, det gör det inte. Det är en moralisk fråga kan man väl säga.
Ja, men då får du väl göra som du vill då.
Ja, nästan.
men då ska jag inte lägga mig i vad du gör. Vad du tycker är moraliskt rätt. Men okej, då så här. Men kan man lita på den svenska domstolen nu då? Jag menar, om du har en åsikt och någon annan domstol har en annan åsikt då?
Ja, alltså det är ju...
Det känns som du sänker trovärdigheten lite för rättsväsendet.
Jag tror faktiskt inte... Alltså det är klart att när vi håller på att diskutera så här mycket oss domare emellan, och en del kritiserar mig och en del vill till och med att jag ska avgå, det är klart att då kanske man sänker trovärdigheten och man sänker värdigheten kring domstolarna. Det kan nog hända. Att det sker en del, och så blir det ju ibland när man har olika uppfattningar. Men det hindrar inte, tycker jag. Alltså, sanningen är ofta en ganska bra ledstjärna. Och sitter man inne med sanningen, är helt säker på att man sitter inne med sanningen, så är det ganska bra att berätta den. Så att säga. Det är sällan bra att gömma undan sanningen. Och ibland behöver den komma fram, och här behövde den komma fram.
Mm. Jag ska säga också, du måste känna hur du, fråga hur det känns att vara en ensam kämpe. Och du har såna riktiga... Alltså du har ju en stor massa emot dig, känns det som.
Ja,
så men jag som oinsatt tittar på tv, då tänker jag ju så här, de andra har ju rätt.
Ja, det tror jag du har helt rätt i, att det gör alla, därför att det är så många. Och jag tror också att själva historien är sådan att man tror gärna att det var så, att när nu Kvick, eller Bergva som han heter nu, när han säger att han hade faktiskt inte gjort det här, då har dramaturgin varit sådan att man tror på det. Och det har de flesta gjort, och jag tycker att det är rätt begripligt.
Mm.
Men nu råkar det vara så att det inte är sant. Alltså.
Men det bekommer inte dig då? Liksom,
det är klart att ibland bekommer det mig, för att ibland är det obehagligt. Va? Och man märker att alla är ute efter den, Expressen och Aftonbladet och till och med Rapport och vad de heter, vill att man ska göra bort sig, och de försöker också leta upp galenskaper som man har gjort och så där. Klart, det är lite obehagligt. Samtidigt är det lite stimulerande, måste jag säga. Uh-huh. Därför att jag är så säker på att jag har rätt, och det är ganska kul att vara ensam ute i debatten och tala om hur det är, så att säga.
Ja, men så länge du är helt säker så känner du dig trygg. Men tänk om du en dag kom på, helvete, vad har jag gjort? Jag har fel hela tiden.
Ja, visst, det vore ju inget behagligt. Och då ska, men då lovar jag att jag ska säga det.
Ja, men vad kul. Jag ser inte fram emot. Nej, jag hoppas att det på något sätt... Det var kul om du fick upprättelse på något sätt. Jag tror att det kommer gå. Finns det någon annan som kan skriva en sån här lika tjock bok som Dan? Och...
Ja, alltså vi skriver ju nu böcker, några av oss. Jag håller på att skriva en bok. Jag tänkte inte den skulle komma ut förrän nästa vår. För nu finns det en utredning, en kommission som sitter och ska undersöka vad det var som gick fel, så att säga. Och då är det väl bra att den får jobba någorlunda i lugn och den kommer att ge mig rätt så mycket rätt.
Okej, men du menar det finns en kommission som ska... Du tycker också att det har begåtts fel?
Ja, det har begåtts fel av resningsåklagarna.
Okay, de, men under, de som under första till... domen begicks inga fel? Men
nej, det... alltså inga fel kan man aldrig säga. För att nej. Små fel begås ju alltid, va? Men inga avgörande fel.
Nej, utan det var senare nu när han har blivit frikänd ja. Då som du menar, nu har det begått fel. Och det är vad du tror kommer vara...
Nej, det vet, jag inte om kommissionen kommer att säga. För de kommer nog inte att granska den här resningsprocessen. Och det vore en nåd att stilla BD om, men det kommer de inte göra, tror jag. Utan de kommer nog att säga ja, det här var konstigt och svårt och man borde ha haft fler personer som arbetade med det, men vi kan inte hitta några direkta fel som begicks. Så tror jag de kommer att säga, va? Så de kommer att komma halvvägs mot att erkänna att jag har
rätt. Okej, men spännande, den här såpan fortsätter. Den kommer ändå, sa du? Till hösten eller?
Ja, den kommer den 29 januari vid sista dagen för dem att komma med sin rapport.
Och sen kommer din bok då nästa vår?
Ja, i april någon gång. April 29 januari alltså, ja just det. 29 januari om ett halvår alltså. Och sen kommer, om ytterligare ett par månader kommer min bok, för då får jag med vad de har sagt. Alltså.
Just det, så Sagan Kvick kommer pågå minst till april 2015?
Oh ja, den kommer att pågå många år än.
Men tror du han är farlig nu när han är ute?
Det vill jag inte uttala mig om.
Nej. Okej. Då tycker jag vi avslutar här. Vad hemskt att du kom. Hälsa Gubbjörn och Fender Kvast och Ballatrasan Apansson och dina knasiga kompisar som du verkar som.
Jag ska hälsa dem allihopa.
Och du som lyssnar, tack för att du laddade ner den här avsnittet också. Du kan väl höra av dig på sociala medier. Vet du vilka de är, sociala medierna?
Jajamän.
Vilka är de då?
Facebook och Twitter.
Exakt. På Facebook så söker du upp veckans viktigaste intervju. På Twitter så hittar du mig på Simon Svensson. Tack också till answorn.org. Gå in där så får du en kram och en banan av mig. Nu säger jag bara tack och hej, Kjomis.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.